Programmet presenteras av Unibet. Av spelare för spelare.
Jag har den äran, jag har den äran att gratulera. Idag vaknar vi upp till Niklas Holmgrens 60-årsdag och då är det väl fint att jag ändå får fylla hans skor här på något sätt denna torsdag när vi välkomnar till Tiki Taka tillsammans med Martin Åslund och Per Lagerström, som jag hoppades hade varit med på den här sången, men ni stämde inte in någon av er.
Jag måste säga att jag är väldigt imponerad över att du verkligen har lite ton i det.
Tyckte du det?
Ja, tycker jag. Alltså, allt är relativt. Jag kan bara jämföra mig själv. Per kanske är en jättefin sång här.
Ja, jag tycker det är lite dåligt. Jag hade gärna gett Holmgren som en present och suttit här med honom idag. Men han kanske har annat för sig så här på morgonen.
Det var en start, Erik.
Det var verkligen märkligt. Ja, han ska ju faktiskt ut och resa lite och fira ordentligt på tumman hand. Och det är han ju väl värd såklart. Hörrni, är det bra med er?
Det är bra med oss, eller med mig. Jag ska återigen inte ta Pers åsikt i min mun här. Så bara tillägga, det är en rolig grej med Holmgren och resor. Det är att han, vilket folk inte känner till tror jag, det är att han åker varje år numera och är på en tyst retreat i en vecka.
Ja, just det.
Vilka alla vi som har jobbat med Holmgren eller hört med TV. Aha. Det låter bara helt omöjligt.
Du måste nästan upprepa det du säger, i en vecka också. Och det innebär ju alltså, precis som man hör här, alltså, han är helt knäpptyst i en vecka.
Det får vi betala för sen.
Har man den rösten så börjar den väl vila en vecka per år. Så det är väl ganska klokt tycker jag. Bra, bra gjort Niklas, fortsätt med det.
Och det håller jag med om.
Verkligen. Hörrni, vi ska rivstarta det här programmet genom att koppla in Frida Nordström, som befinner sig live direkt nere från Ukraina av alla ställen. Och vi ber och hoppas att linan nu håller. Frida, hör du oss? Och vart befinner du dig exakt just nu?
Jag hör er jättebra just nu. Jag får se som sagt hur länge det håller. Men jag är just nu i en bil på väg till i Kiev. På väg och ska träffa Andriy Shevchenko och prata om fotbollen och livet i Ukraina som redan nu har golvat mig. Jag var här för ett år sedan ungefär också i Lviv dock då, som ju är lite säkrare än vad Kiev är onekligen. Men livet här är svårt att greppa. Liksom. Det är 20 minusgrader har det varit under en lång tid och de har inte ström och de har väldigt svårt. Det attackeras varje natt. I natt så var det 3 attacker i Kiev. Så att det är en verklighet som är svår att förstå fast man är mitt i den just nu. Och också så speciellt hur man direkt anpassar sig och bara, så här är det, nu är vi mitt i en krigszon. Okej. Liksom.
Nej, men verkligen, den här situationen har ju givetvis inte undgått någon och det är ju på alla sätt ett speciellt ställe att befinna sig på. Hur har det varit att ta sig dit? Liksom, hur går man ens tillväga och vart har ni utgått ifrån och så vidare?
Man tar sig från Polen över och då kan man välja hur man gör det. Antingen gå över gränsen och åka bil, vilket är väldigt omständigt, eller tåg. Förra gången gick vi över gränsen, den här gången så tog vi tåget över och då åker man först ett tåg och sen byter och åker ett nattåg in till Kiev, vilket vi valde att göra också för att det är på nätterna som de flesta attackerna sker. Och när vi planerade den här resan så var tanken att om man är i rörelse så är det bättre för att de attackerar oftast infrastrukturen. Så den största risken för oss på det sättet var väl lite att hamna i ett läge där man blir sittande på ett tåg i massa minusgrader och blir kall. Men de går inte på tågen som sådana utan i så fall tågrälsarna. Men att det var bättre att inte vara i Kiev på natten. Så vi åt nattåg hit och kom hit tidigt på morgonen. Och bara det var ju väldigt speciellt. Det är ett väldigt spartanska tåg och man delar kupé och ligger på små britsar. Men fick det också en möjlighet att träffa väldigt mycket människor som är på väg då tillbaka till sina liv och sina vardagar och sina jobb i Kiev och sina familjer. Så att den känslan av att dela en natt tillsammans med dem och få liksom prata om massa livsöden var väldigt, väldigt speciell. Och sen så kom vi hit och det första vi fick höra när vi kom till Kiev var att man under natten då har attackerat på 3 olika ställen. bland annat en förskola och en skola som har sprängts med brännare. Inga döda, men likväl, liksom, det är så här det ser ut. Och inför den här natten så sa de till oss att de trodde inte att det skulle ske någonting i natt, för att det har varit lite så här tre, fyra dagars intervaller. Men så var det inte den här gången. Och det är det här som de beskriver som tortyr, att liksom varje natt så går de här flyglarmen. När vi var här förra året också så gick flyglarmet på natten när vi var där, och att de hela tiden ska hålla folk, liksom, att man måste vakna mitt i natten, gå till skyddsrum. Och tänker du också att gå till skyddsrum mitt i natten när det är 20 minusgrader i en stad där elen inte funkar. Det är deras största liksom bekymmer just nu. De är så otroligt vana vid drönarattackerna. Så fort liksom, om ett café eller vilken business som helst attackeras av drönare, så direkt så bara bygger de upp det provisoriskt, sätter upp någon plats eller någonting, och så kör de bara på. För de är liksom så, de har så, vill visa sin vilja att livet måste fortsätta. Och där kommer fotbollen in väldigt mycket. Fotbollen fortsätter. Den har gjort det sen, alltså, det tog någon vecka eller två in i att kriget började, så har fotbollen fortsatt på liksom alla nivåer. Trots att man då har fått finna sig i situationer där träningsanläggningar och arenor har totalt förstört sig, bombats bort helt. Och trots att en match kan ta dygn, för att man måste alltså avbryta och gå ner i skyddsrum och sen uppta igen. Och det är lite det vi är här för, att se vilken betydelse fotbollen har för folket i Ukraina och för hoppet för de som ligger där ute. Och det ska jag säga, det är så många som ligger ute i kriget. Det finns inga, man ser liksom inga män. De män vi ser runt omkring här, det är de som har en anledning att inte vara i krig just nu. Det vill säga en livsnödvändig anledning för landet. Eller i fotbollsvärlden så värderar man det högt, att de som jobbar med fotbollen ska få fortsätta göra det så länge det går. Tills det inte finns några fler soldater. Det är inte soldater, det är vanliga människor. Det är pappor och brorsor och helt vanliga män som är ute i kriget. Men att fotbollen har som viktig då del för folket, för hoppet, för att ha någonting positivt att fokusera på, för att visa att landet fortsätter. Men också för soldaterna, eller människorna då, för det är det de är. De är inte soldater, det är helt vanliga människor som får rycka ut. Att titta, kunna titta, följa fotbollen, följa sina lag och inte minst landslaget.
Frida, jag tänkte på det, du var inne på det, betydelsen av fotbollsmatchen. Vi tycker att den är viktig i Sverige, de har ju här något helt annat. Men det är också väldigt känsligt på den anledningen. Vi vet ju att Ryssland då är ju inte med ett VM-spel, och skulle då Ukraina ta sig dit, så i sig att liksom riskfaktorn, du skulle träffa viktiga personer. Det här är liksom en strateg, det är inte bara en vanlig fotbollsmatch, det är så mycket mer. Hur ser du liksom på riskerna när du får träffa de här personerna, och hur pratar, även fast inte matchen spelas i Ukraina, liksom, hur ser ukrainskarna på liksom Rysslands påverkan och kanske effekten de skulle ta sig hela vägen till ett VM-spel?
Effekten är ju det de pratar om. Hur otroligt viktigt det skulle vara, inte minst liksom för folket, alltså att ha det här positiva, att känna stoltheten. Och i och med att fotbollssupportrarna är de första som fick rycka ut i kriget, alltså alla ultras, alla fans i rätt ålder, rätt attityd, det är liksom rätt personer som direkt fick rycka ut. Och då fick de lägga klubbpassionen lite åt sidan, för att de fick dela då dela sina uppgifter med sådana som supportade kanske motståndarlag och så vidare. Då blev landslaget plötsligt av en helt annan vikt än vad tidigare. Men att få ut, för här är rimligt i det här, att glöm inte, snälla omvärlden, glöm inte att det här pågår. Vi får ju väldigt mycket reaktioner på att vi är här, att det, alla vill hjälpa till, alla vill prata, för de vill så gärna visa att hallå, det här fortsätter. Det är ingen som stoppar det här eller hjälper oss i det här. Eller det är väldigt många som hjälper, men det har inte slutat helt enkelt. Och där då, att få komma ut på den scenen och visa upp sig och påminna folk om att det här pågår är så viktigt för dem. Och sen också det faktum att det börjar pratas om att Ryssland ska släppas in igen i fotbollsvärlden. Det är hur många som redan har nämnt det bara spontant, att det får inte ske, för det här har inte slutat någon gång. Det finns liksom inga indikationer på att det kommer att bli ett stopp på det här. Varför ska Ryssland få vara med? Men att för dem att visa att vi lyckas här, ni är uteslutna, är jättesymboliskt.
Du Frida, jättetack för att du har varit med oss. Jag vill avsluta med att säga att du dokumenterar ju hela tiden den här resan på sociala medier, på Viaplay fotboll och annat. Hur ser återstående tiden för er ut nu då i Ukraina, dagen och resan innan avfärd mot Sverige?
Allt är ju det är väldigt svårt att planera saker här för att det händer grejer hela tiden. Men vi ska besöka flera träningar, dam- och herrträningar. Vi ska träffa Andrei Shevchenko, flera från förbundet. Men sen vill vi också träffa folket mer än något annat. Så vår plan nu är att ta oss, vi tar oss här i värdeförhållanden är extremt, så det är väldigt svårt att ta sig någonstans. Men hela det här dygnet är späckat med människor som vi ska träffa. Och sen så är det lite i luften huruvida vi ska försöka gå och se någon fotboll. Det är också ett uppehåll just nu så att det är lite lurigt. Eller om vi ska åka hit igen. Men det får vi se. Men fokus nu är att träffa så många som möjligt och få höra deras historier och berättelser. Och sen vara på tåg igen på natten för att inte vara på ett ställe eftersom det är nätterna som är mest kritiska när det gäller attacker.
Mm. Jättetack Frida, vi följer dig och er framöver från Ukraina i en väldigt viktig och otrolig resa såklart på många sätt. Martin, en speciell situation såklart att befinna sig där nu, ja, dels för Frida och Johan, fotografer i det här fallet, men också alla människor man får uppleva och situationen som hon beskriver.
Ja, absolut. Nu hör jag till de här som tittar på Aktuellt varje kväll, eller rapport. Så att man får de här rapporterna och man slås ju rätt ofta av de här utrikeskorrespondenterna som alltså, såklart har bättre skydd än vad en normal befolkning i Kiev har. Men det är ändå liksom vilken risk man utsätter sig för. Mm. Vad det innebär för familj hem och så vidare. Och jag tänker mig också även på Frida nu när hon då såklart under väldigt kort tid är där nere. Det ska inte jämföras med de här som är där längre tid. Men ändå det är en risk och det får man, kan man inte bortse från. Och det är en konstig värld vi lever i på ett sätt med en... Mm. styrning som är väldigt nyckfullt vad det tar vägen. Och det är väl det som är påverkan på vad Infantino och Frida nämner om. Att han har pratat om att Ryssland släppas in i värmen. Det är svårt att inte tro att det har någon koppling till att det funnits en president som påverkar i ett stort land. Men vad vet jag.
Ja, vi önskar Frida och gänget all lycka nere i Ukraina och sen förflyttar vi oss till England och den fotbollen som har spelats med start Arsenal-Chelsea där Viktor Gyökeres startade, blev inte den som avgjorde istället hans konkurrent då, eller konkurrent till den här anfallspositionen Kai Havertz. Släkten är värst va, Per?
Ja, men också väldigt kul för Kai Havertz som har så lång skada och jag tycker han är otroligt kylig i det här avslutningsläget. Och det här är ju intressant, visst man kan tycka för Viktor Gyökeres ökad konkurrens, men för Arsenals titelrace, visst nu är det ligacup när man är i final här, så känns det ju otroligt betydelsefullt att ha fler som delar på de offensiva rollerna och att han får också göra det avgörande målet, tror jag är väldigt viktigt för Havertz.
Du frågade strax innan sändning om Liam Rose Senior, hur länge han har spelat i Premier League och vilken bakgrund han har där i de olika klubbarna. 8 säsonger i Premier League kom vi fram till. Och någonting som kanske då utmärkte sig en aning i den här matchen var ju hans otroliga touch. Vi har ju sett tränare som har visat upp sig från sin bästa sida. Men det där, Martin, det är inte okej, va?
Nej, den är faktiskt överraskande svar, måste jag säga. Sen visst det är halt och man har inte skor och alla möjliga grejer. Men det
är ju benskyddsträff.
Man har händerna i fickorna.
Ja, men det är skit. Alltså, så här, igen, det kan hända alla. Men det ser verkligen ut som någon som inte har spelat högre upp än typ Division 3. Liksom. Ja, och faktum är att när man kollar på Division 3 i Stockholm nu för tiden så är de rätt tekniska. Så jag får nog revidera även det. Nej, det var överraskande att se faktiskt. Å andra sidan... Det är väl inte det viktigaste han gör i ett sånt läge?
Nej, det får man väl ändå bjuda på. Och sen kan vi väl också konstatera att han är ju långt ifrån ensam, Liam Rose Senior. Det finns ju de tränare som har varit på betydligt högre nivåer som inte lyckas på samma sätt. Vi har Roberto Mancini som...
Det kan man säga. Det där Mancini och Halkare, det var en spelare med en touch däremot. Herregud.
Han finns nog med i båda ändar på bra. Det här däremot, Pochettino hittar inte riktigt upp med tekniken. Det där är ju...
Nej.
Det där är svagt.
Pochettino kan inte heller ha liksom skina med samma touch som Mancini hade.
Här har vi då Bruno Genesio, tränare i Lyon 2018, som inte ens får fatt i bollen.
Men det kan man väl skylla på att man är van att skruvdobb eller dobbar. Men tänk på det ibland när man, ja, när man är van att ta dobbar så man inte, men visst, det ser ju inte så jättesnyggt ut.
Inte här heller. Mourinho inte så graciös. Åren i Belenenses gjorde inte sitt.
Jag tycker han har lite otur med studsen. Han får tänka sig, den studsar lite. Han får tänka kroppen bakom som en keeper. Det där får jag skylla lite.
Det men inte det lätt. Finns ju tränare med otroligt touch. Ja, och jag har ju en favorit, men jag vet inte om den är med.
Du påhör det bra. Vi ska se här. Vi har ju ett gäng också med bra touch däremot. Kolla här.
Oj.
Ser du om det, Martin?
Nej.
Mot Malmö FF.
Där ser man den.
Det var Michel, säger man. Real Madrid.
Ja, det var det. Just det.
Kolla här. Det här är spelare som ändå har varit på hög nivå också. De flesta av dem. Där.
Luis Enrique
med en klack. Men det är ju en klack du efterfrågar. Här, kolla nu då. Mark Hughes. Han bjuder ändå till här. Det är lite cirkuskonster på kanten.
Ja, men kolla, han är förberedd. Inga händer i fickorna. Han måste göra det här. Men jag vill på... Alltså, det är otroligt elegant.
Är det Allegri eller?
Ja. Det gäller man har så här snygga. Han är ändå riktigt dojer.
Det här är ju...
Sådär. Oj.
Ja, den är väl...
Här är en klara man.
Jag har ju en favorit som är...
elegant. Med de där dojerna.
Wenger. Gammal älst. Ja, du sitter och väntar på De Serbi här.
Det där är också spelare.
Solat Wenger hade den fickan också.
Det här är ändå oväntat bra teknik. Kolla nu på Carlo Ancelotti.
Ancelotti var ju stor.
Och framförallt kolla på Pondusen. Det är också hur man gör. Det är inte bara teknik.
Kolla den, jag vill se här.
Ja. Men kolla nu efteråt.
Då, alltså vi pratar ju, många av de andra spelarna har sett här. Ancelotti var en riktigt stor spelare.
Jag bara förknippar inte honom som en teknisk spelare.
Men kolla nu. Händerna i fickan igen. Lite tuggummi, det där.
Det är klass.
Det är också imagen, det är inte bara tekniken. Jag gillar imagen de har. Kolla, då fick han en kram till och med.
Ja, kunde du liksom bjuda på det här själv här? Du stod på sidlinjen.
Alltså man ska försöka peta så lite som, för det vet du vad, när du gör sånt där touch, ja. Man har ju gått in och försökt stoppa bollar, man ska slänga bollar till det, men det, man kan tycka så här, men det sätter ju lite. Mm. Alltså när du får ett smalbund där, du vill ju inte göra det som tränare. Du ska vara någon form av förebild från
sidan. När man är med i träningar så det minns man som spelare, det var ju väldigt, en tränare som har en dålig touch. Mm. Var ändå lite så här, man bara, det fanns ju någonting väldigt svagt i det. Samtidigt så igen, en tränare med dålig touch med bra aura.
Det är därför jag valde att man tittar bort på det. Man har inte ens tid med det. Det är taktiska instruktioner. Så låtsas inte. Jag slutade ta ner den höga.
Jag skulle definitivt ta ner den. Men den som jag saknar allra mest är ju den. Alltså Roberto De Serbi som är ju en spelare som nådde ett Serie A. Var bra, men det var inte en stor spelare. Men han har en otrolig touch. Mm. Han har ju när han kommer, jag tror att det är mot Liverpool första matchen. En sån long ball som han tar på klacken. Och så liksom, den ligger i famnen på honom. Sen. Det är inte så att den heller åker så, utan han bara...
Det är klass ju.
Hade du fyllat satt några på Lagerbäck? Varför hade vi inga från han i de här klippen?
Ja, vi får plocka fram några. Vi får gräva längre tillbaka i arkivet. Exakt, men sen är det ju också, det är väl lite som du är inne på, varför man inte skulle göra det. Det är ju också hög fallhöjd. Man vet ju alltid att minsta lilla missade touch så får du höra.
Men frågan är, om man har spelat fotboll så är det svårt att inte instinktivt reagera, tänker jag.
Det
kommer man, så gör man ju så här. Och det blir bra eller dåligt, det tänker man inte ens på. Det bara ligger i liksom. Kan tänka.
Du hinner väl tänka ibland då, kanske när du har den här höga Rosinior-bollen som du ska plocka ner då hinner du fundera på, ska jag ta den med händerna eller inte?
Ja. Farke har ju också en som ser så här otroligt, han nästan blir förvånad själv. Han bara, det ligger perfekt där.
Exakt. Försökte att gå härifrån iskallt nu som att det är min.
Men det är lite nyfiken, jag tycker en svårighet är också skorna, vad man har för kläder och allt det där. Men jag är lite nyfiken på dig Martin, om liksom, Sveriges mest klädda var utsedd. Har du de här kläderna när du tränar laget också, så du är van liksom, att ta touchen med det här? Liksom.
Men jag, absolut, men jag är med i träning och slår passningar. Då kan jag ha sorellskor på mig.
Ja, du har så.
Ja, alltså det handlar ju... Alltså, jag är någon hyfsat. Alltså, jag var inte som de bästa, som De Serbi och sådär. Men vadå, det spelar inte så stor roll tycker jag. Känslan sitter ju faktiskt inte i skorna. Den sitter ju i fötterna.
Nej, vi får följa med upp på kontoret här när vi spelar gris. Då hör man ju x antal gånger folk som skyller på att man har dåliga skor på sig och annat.
Ja, men alltså, gris och tävla så, det är klart att det är skillnad av löparskor och parskor som vi alla tre har idag.
Ja.
Eller du var det ju för träningsskor.
Träningsskor? Ja.
Äldre män i gympaskor.
Det är väl inte gympaskor det här? Är det här gympaskor? Det är inte gympaskor. managers alltså med bra teknik och managers som också har tagit sig framåt och uppåt då. Oskar Hiljemark, klar för Pisa, lämnar Elfsborg alltså bara någon månad eller två strax innan allsvensk säsongstart och blir första, väl säger jag med reservation, att träna en Serie A-klubb sen Sven-Göran Eriksson.
Stämmer.
Mm. Häftig resa såklart som ligger framför honom nu, om de håller sig kvar också ska sägas.
Ja, alltså det är ju en, vi ska göra klart för oss hur få, tittar du på att vi har topp 5-ligor i Europa och så är det ju extremt få svenskar som har tränare på den nivån. Så det här är ju en jättechans han får. Och det har ju varit lite blandade reaktioner i Italien. Det finns ju en diasporup som en del av italienska följet av fans som de är väldigt noga med att man ska ha erfarenhet och kunna ligorna. Och jag har alltid tyckt att sånt där blir lite tramsigt. Liksom. Fan, en bra tränare skulle kunna vara även om du inte har tränat Serie B eller Serie C innan. Mm. Samtidigt som det finns en värld av erfarenhet. Och här kommer en person som inte har det. Han har ju ändå spelat i Serie A i många år och tror jag till och med något år i Serie B. För att han är fel där, Oscar. Men sen så är det ju många i Italien också som reagerar väldigt positivt på det och refererar till att Kivuto tog över Parma året innan som en oprövad tränare och det var samma snack.
Fabregas, säkert avtryck.
Ja, som sin exakt. Nu kommer väl Fabregas på en annan hylla kanske då liksom, som spelare. Men ändå, och Fabregas sida som delar i klubben så kanske var en bra grund för tillsättningen, tänker jag. Men i vilket fall, så det finns ändå väldigt mycket positiva reaktioner. Och som svensk kan man ändå ta det här som en... Det är kul, det är extremt kul. Det är extremt få tränare som har fått ens chansen på den här nivån. Mm. Jag kan bara minnas att Ljungberg fick det här interimsjobbet i Arsenal. Men vad har vi sista...
Det är ju verkligen
extremt.
Det är Kim
Hellberg
nu då.
Ja, man är ändå i andra läge. Han blir väl tränare, men han är ändå andra lägen än så länge. Mm.
Det är ganska intressant också trend, tycker jag. För jag tror att det hänger ihop med att vi får liksom Hiljemark nu. Vad är det man tittar på? Jag säger inte att det är bara som, det är en tydlig trend. Det är för detta spelare. Det är väldigt unga tränare. Alltså Hiljemark, som är all respekt. Visst, han har ju liksom, det är hans tredje tränaruppdrag här nu. Kommer från Elfsborg och direkt in. Men också någon form i den här moderna stilen. Lite liksom pondus har han. Alltså hela den paketet, tycker jag. Alltså man ser, det är det jag letar klubbar efter. Nu var det ju liksom en krislösning. Det gick ju, om jag förstod det rätt, otroligt fort. Jag pratade faktiskt med Oskars agent på olika sätt, eller rådgivare Carl Fager igår. Så att det gick från en dag till en annan. Och det där kan man också säga. Jag har varit med om det några gånger, eller någon gång. Jag hade Poja Asbag i Gävle när han försvann till IFK Göteborg. Mm. Det är inte det lättaste att ta från Elfsborg att skydda en tränare. Vi ser ju mer och mer, Hellberg hade väl en klausul tror jag i Hammarby. Men när en klubb är en spelare, då måste du komma överens. Annars får du inte skriva över den. En tränare kan ju indirekt åka till en annan klubb och skriva på. Sen kan du då bli ett kontraktsbrott och då kan man ju i och för sig då stämma det. Men det är ju inte jättelätt att bevisa.
Nej, det är en annan typ av skadan. Bevis på det,
ja, en bevisbörda. Så det gör att det är ganska svårt att stoppa tränare. Här får man ändå, jag måste säga, det är klart att Elfsborg och Andreasson har ju jobbat stenhårt för att få in Hiljemark, byggt det där, men ändå att vi får, att han kan gå det här, det känns förhållandevis smidigt. Sen får vi se om de kanske får en stark ekonomisk kompensation. Men det vill säga att det är inte så himla lätt att stoppa en tränare som går till ett annat land.
Och i det här fallet, utan att ha en aning, så kanske man också vill hjälpa sin egna då, Hiljemark, som har en bakgrund i klubben sen
länge. Så finns det ju också en historia. Jag menar, det har inte varit helt liksom friktionsfritt förra året. Nej, precis. För Hiljemark, och det var ju verkligen snack och stöd om att han kanske inte skulle vara kvar. Så i den aspekten blir det också konstigt på ett sätt, som Per säger, att man har konfirmerat en tränare, stått upp mot trycket, kanske att det entlediga honom, och sen så ska det vara tränarskifte nu ändå. Liksom.
Det är inte optimalt, och jag tror att han tar med sig ett par stycken till, så det är ju fler i staben, så det blir ju tål. Så att,
Jag vet inte hur mycket ni har sett av honom då, men är det en rimlig flytt och är det bra rekrytering av Pisa i det här?
Alltså det som han gjorde väldigt bra i Elfsborg, jag får dålig koll på det var i Ålborg, men det var väldigt bra i Elfsborg, det var att han på väldigt kort tid fick en förändring, alltså som när han kom in på kort tid. Vilket säkerligen är en faktor i Pisas, den här utvärderingen av honom. Att han kom in i Elfsborg, det gick fort att sätta någonting på plats, gick fort att få en förändring. Mm. För det är, Pisa behöver, det är det Pisa behöver. Han har en erfarenhet av att ha gjort Europa League-matcher. Mm. Det vill säga han hade coach och fick väldigt bra resultat i de matcherna. På vilket sätt fick han det? Jo, genom att vara bra organiserade, ganska liten risk att ställa om och liksom spela med små medel. Precis det som Pisa måste liksom nyttja för att överleva, säger jag. Mm. Så att på det sättet tycker jag att det är en spännande rekrytering. Och som sagt, man ska inte jämföra det, för jag menar, ska du flytta Pep Guardiola in i allsvenska, Pep vet då namn, fast skulle göra det ändå kanske, men ändå, förstår jag, jobbar med spelare på viss nivå, så kanske du kan få ut mer av din fotbollskunskap. Det är ändå varje steg ner du tar så är det kanske andra premisser man får jobba på. Och det är möjligt att Oskar på den här nivån nu kan få ut mer av sitt fotbollskunskap än man kunde i Elfsborg. Därför spelarna på den här nivån såklart är lite bättre än de i Elfsborg. Men det får vi se. Jag tycker i alla fall att det är väldigt kul. Och som svensk, vad man tycker om Hiljemark, ska de tycka att det här är väldigt bra.
Det tror jag vi alla är eniga kring. Att det är roligt att se våra tränare ta sig ut där i Europa. Oavsett liksom nivå, om nu Kim Hellberg tar sig upp i Premier League. Eller Oskar Hiljemark stannar kvar i Serie A. Vi ska stänga veckans matcher och det som är Ligacupens semifinaler med ett svensk mål. Och det är någonting som inte hör till vanligheterna just nu i alla fall. Anthony Elanga som gjorde nästan allt på egen hand i en match som i det här skedet redan var över och förbi.
Ja, men ändå för Elanga tror jag det var viktigt att inne på. Det var extremt otroligt viktigt. Tufft i Newcastle. Dyr värvningen för, inte för att göra poäng. Och sen då, ja, matchen är körd. Är det betydelselöst? Nej, absolut inte. Det här vevas, vi tittar på vevas på fler ställen. Det är kul att OS börjar nästan lite slalom här när han åker fram och tillbaka. Men jag tror att det är otroligt viktigt för Elanga att få göra det där och på det sättet på helt egen hand.
Så han behöver ju verkligen, han har ju verkligen inte haft en bra start och haft det tufft verkligen och hamnat längre och längre ner i hackordningen. Så det här är ju, det var extremt nödvändigt för speltiden under åren. Mm.
Ja, vi rör oss vidare och framåt och mot allt annat som händer i våra kanaler. Martin sitter på helspänn för nu ska det pratas ekonomi och pengar. Och det gör så varje tisdag klockan 20.00 nu när Lyxfällan dragit igång.
Jag är inte med där dock.
Du är 28 år och aldrig betalt en räkning.
Nej.
Vad händer nu?
Det blir lite mycket för henne.
Har du ingen egen vilja, människa?
Så det är inte bara din lön som går åt, utan mammas pengar också.
Jag lägger undan räkningar och hon undrar sig.
Tänder detta en gång till. Då kan vi inte leva ihop längre.
Lyxfällan på Viaplay och TV3.
Vi går fram lite mer.
Sådär. Åh, vi får hjälp här. På målsnöret får vi upp den här tavlan som är mer känd som flanellografen.
Som där kan då... Erik allt om, men ja, varför?
Jag har varit med 3 gånger, flest av alla i Lyxfällans historia. Nej, men det här är ju det som på många sätt kännetecknar programmet och hur de då får fram människors månadsspenderande kan man väl säga och hur man då ska komma till rätta med det här. Per skakar på huvudet, du har sett detta.
Har jag sett, tack. Och jag tycker det är väldigt viktigt när man kan komma, alltså det är ju intressant. De kommer ju till rätta, det ser ju väldigt illa ut och helt plötsligt blir ordning och reda. Det är väl ett ganska underbart program.
Ja, men verkligen.
Alltså nyttan av det är enorm.
Ja, effekten. Och se om du kan göra, kan du fixa det för de här klubbarna nu? Jag blir väldigt nyfiken.
Ja, men vi ska se, vi ska inte riktigt komma till rätta med det. Vi ska väl snarare förklara hur saker och ting går till när de här klubbarna då värvar. För det är ju en sak att ha en hög omsättning och det är en annan sak att ha pengar att röra sig med.
Alltså, nu blir det väldigt bra att trycka. Jag tänkte på ett lekfullt sätt ska vi förklara effekterna av SCR och alltså där squad cost ratio som är det nya som kommer att införas Premier League från nästa säsong och UEFA:s motsvarande och lite omsättningen. Så att det här är då, och det här är, ni får, det här är inte exakta siffror för det är siffror från föregående säsong, det är därför att tillgå. Det är från Swiss Ramble så att vi har utrett det. Och sen får du förklara valören. Jag kan bara säga att det här är då omsättningen på alla de här klubbarna och den är då reviderad så tillvida att man har tagit med nettot av transfers, alltså inte, alltså som det skrivs i böckerna varje säsong. Därför stämmer det inte överens riktigt med vad det görs, vad man gör för omsättning i andra sammanhang. Och lite opedagogiskt ser de lite olika ordningar. Men...
Mycket du slår ner på här i början. Jag har ju kämpat som bara den för att få in alla sedlar här. Och jag kan
du får gärna dra tillbaka
den här. Jag gör det då. Först och främst, de klubbarna vi har här är Big Six nu som vi benämner dem då. Det är alltså Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool och Tottenham. Och det vi utgår ifrån är 1000 kronor, 500 kronor och 100 kronor i de här låtsassedlarna vi har att röra oss med. 1000 kronor är lika med 1 miljard, 500 kronor är lika med 500 miljoner och 100 kronor, vad tror ni det är?
Ja, 100 miljoner. Helt rätt. Det är så pedagogiskt, jag tycker jag fattar perfekt
där. Exakt, som Martin sitter och liksom slår ner på det här innan att vi inte, liksom, att det inte ska vara pedagogiskt. Så det här ska ju då ge någon form av indikation, fingervisning kring hur de kan röra sig i ett transferfönster.
Ja, hur det funkar med de här olika de begränsningarna som regelverken är. Och vi börjar då med i City som då är den klubb som har högst omsättning. Och Premier League har nu infört det här squad cost, eller SCR, vi säger väl det bara.
Hur mycket har de att röra sig med?
Då får man ta bort 15% av omsättningen. Och i Citys fall blir det att man tar bort 1 miljard, och ytterligare en halv miljard mindre som de inte får spendera. Tar man näst största klubben i omsättning i Manchester United så är det 13, alltså 1,3 miljarder. Då är det alltså 1300 här.
Men du måste berätta hur mycket de har från början väl också?
Ja, det var det som var poängen att du skulle göra.
Ja, okay.
Alla miljarder, det ser vi.
Jag kan ta det från början då. City hade då 10,2 miljarder rörelse med, eller omsättning. United 8,6 miljarder, Liverpool 7,9, Arsenal 7,9, Chelsea 7,1, Tottenham 7 miljarder. Det är totala omsättningen, reviderad med spelarnettot. Så nu tog vi bort då 1,5 miljarder för City och 1,3 miljarder från United. Liverpool, de ska ta bort 1,2 miljarder. Det är alltså motsvarar 15% av deras omsättning. Och det är lite avrundning här, så ni får inte slå ner på att siffrorna kanske inte är 100. Arsenal har samma. Kan du ta bort 1,2 miljarder från Erik? Så tar jag bort från Chelsea 1,1 miljarder för att
jag får också.
Det sitter fel. Eller fel.
1,1 miljard har vi tagit bort där då, ja.
Ja, nu ser du Per som jobbar som ekonom också. Att det försvann lite pengar, Per.
Ja, det är oroväckande. Jag vill gärna lägga till pengar, ju. Men,
men det är ju... Det är lite roliga då, eller roliga, lite knepiga. De här klubbarna är inte bara verksamma i Premier League. De spelar varje år i Europa. Och Europa har då ett tajtare ratio. Alltså de tar bort 30%, så då ska vi ta bort 15% till. Det innebär att vi då, igen då, ja men City, det blir 1,5 miljard.
Samma med Chelsea då?
Ja, exakt. Det blir inte 1,5 miljard, men det blir 1,1.
1,1, ja, exakt.
Tottenham 1,1. Och sen har vi Arsenal 1,2. Och vi har United 1,3. Oj, vad ska vi säga?
Alla de ryker där, exakt. Under tiden du pratar ska jag snygga till lite.
Nej, men det ska jag inte få vara med. Nu har vi kommit ner till det här är vad UEFA:s regler gör, att de kan spendera på sina trupper varje år. Och nu tycker jag det är intressant att bli att se vad de faktiskt spenderar på sina trupper redan innan. Så vi får se vad som är kvar. Och i Citys fall så ska vi ta bort 6,2 miljarder. Det innebär...
Du ska ta bort det?
Ja. Det är vad de...
Ja, du får ta bort det här. Hur mycket ska jag ta bort här uppe?
Fem till.
Det där då alltså?
Ja. Och sen har vi roliga med United där. Då är det fem... Eller Arsenal och Chelsea. Då kan du ta bort på... Arsenal tar vi bort 5,2 miljarder. Tottenham 3,8 miljarder. Bra. Och sen har vi då... Precis, nu snyggar vi till det lite. United kan du ta bort 5,4. Så då måste vi växla här.
Då börjar vi ändå se likheter. För nu ser jag på lyxvillan är ju att man tar bort alla kostnader. Och nu tar jag bort allt, så det blir inte mycket kostnader kvar här då, eller?
5,4, så då blir det 100 kvar där. Nej, det blir 600 kvar.
600 kvar.
Precis, helt rätt. Och sen har vi Liverpool då. Och där ska vi ta bort 5 miljarder. En... 5,4, förlåt.
2, 3, 4, 5 och så 4 sådana här då.
Liverpool har 500 000 kvar ska man ha. Om vi inte räknar fel.
500 miljoner då menar du?
500 miljoner, helt rätt. Ja. Och då ser vi direkt här och att det är ju rätt små marginaler de jobbar med.
Avslutningsvis, Chelsea hade vi.
Vi kommer tillbaka till dem.
Ja.
Det är ganska små marginaler de jobbar med. Det här innebär ju inte att man kan köpa en spelare för 500 miljoner. Det här innebär att avskrivningen på en spelare, så att du köper en spelare för 1 miljard, så skriver du regel av 200 miljoner per år.
Just det.
Så det innebär att 200 miljoner plus lönen 300 miljoner, det är en spelare för 1 miljard ungefär. Så det är ändå ett hyfsat utrymme de här klubbarna kvar. Chelsea däremot, där kommer det riktigt intressanta. Nu ska vi ta bort 5,7 miljarder från Erik.
Det går ju inte.
Nej, precis. Nej. Så börja ta bort allt.
Vi tar bort alltihop.
Så nu kommer ekonomen in här nu, Per. Vad ska de göra? De har sett minus på cirka 800 miljoner kronor.
Det här man värvar över lång tid och långa kontrakt.
Ja, det är man skriver. Men måste hitta sätt att öka omsättningen från början. Så, att de är mer, så då hade du fast lite kvar, tänker jag.
Exakt, öka omsättningen och skära ner i kostnader. Mm. Så Chelsea har en utmaning inför nästa säsong att göra det här. Och det är... Såg vi inte jättestora tecken av i det förra fönstret. Men man kan sälja spelare också. Ser man summerar man här så kan man ju konstatera att City är ju en klubb som har ganska bra marginaler. Liverpool har inte så stora marginaler och de har, vi vet hur stora satsningar de har gjort i år som inte riktigt avspeglas här. Så de kommer liksom ligga närmare sin gräns. Manchester United, överraskande bra måste jag säga. Och det ska man väl, dels att de här siffrorna som vi hade, preliminära siffrorna från förra årens säsong, var mycket sämre än vi trodde. Så det här har ju Ratcliffe gjort ett jättejobb, eller Omar Berada då, som är vd. De har använt en del av det här nu.
De har ju lyckats bli av med mycket spelare, ska man säga, United. Det är en av många anledningar. Ja, de har tagit bort spelare och tagit bort de här kostnaderna som ligger år för år på långa kontrakt.
De har klippt kostnader, det håller jag med om. Men de har heller inte haft intäkt på samma sätt som då kanske Chelsea har haft. Arsenal vet vi också har sålt en del unga spelare. Men mest omsättning, det är en Man har allt fram till underfinansierade eller underinvesterade. Nu är det en situation där de börjar investera ganska mycket. Men jag tycker de gör fel i att köpa många halvdyra spelare. De borde egentligen gå på några riktigt stora spelare och spendera. Det hade jag gjort, för jag tycker inte de behöver mer bredd. De behöver mer spets. Och utrymme från föregående års siffror fanns. Men det här är bara ett lekfullt sätt att förklara lite hur det kan funka.
Jag tycker det var väldigt... väl bland det vanligaste man hör, att så här, varför värva, veta varför man inte kan eller får ju också. Ja,
exakt.
Och det här är ju en bra beskrivning.
Vi kanske får återvända till att göra Newcastle någon gång, som är en sån typisk klubb liksom, som har ganska liten omsättning för de här klubbarna men väldigt rika ägare. Men det spelar ingen roll, för det är omsättningen som begränsar ens utrymme och procentdel av den dessutom. Så att
det är Newcastle-fall till exempel, där man då tvingar spelare för på något sätt utrymme också.
Och hela syftet, jag tycker jag är väldigt bra illustrerat, och hela syftet är ju det att det inte bara pengar som ska styra idrottens värld. Du kan inte gå in och bara pumpa in pengar och ändra liksom rättviseförhållanden, utan jo, på sikt kanske du kan göra det. Alltså Newcastle behöver då bygga omsättning, men det ska inte gå från ett år till en annan. Alltså syftet är ju att ha en rättvisare sport på ett sätt, att man försöker påverka det här.
Det tycker jag är annorlunda än Per.
Ja, men på sikt så ska du inte gå från ett år till annan, annars kan du köpa allt. Det såg vi förut, det kan vi inte nu. Sen kan vi diskutera det, hur har City fått upp sin omsättning? Det är såklart att det är rika ägarna som har fått det över tid.
Eller Chelsea.
Ja. Och det finns ju många grå zoner,
ja,
och så vidare.
Det finns det väldigt många.
Absolut, men fortfarande så är det här ett bra exempel på att det inte alltid hjälper med att få in den rikaste ägaren i världen heller.
Nej, och så kul sätt att använda en...
Vad glad han är! Det här är härligt. Ja. Ja, verkligen. Vi ska fortsätta att prata lite värvningar då, som en förlängning på just det här som pågår. Vilka man kan värva och vilka man har värvat. Och vi har ju ett januarifönster som har stängt. Och vi har en Per Lagerström som har summerat, sammanfattat och gjort något form av bokslut på dem som du tycker har varit bäst?
Ja, framförallt, alltså, det var ju ett ganska klurigt uppdrag. Alltså bästa värvningarna, då ska man säga att det får inte vara lån, det måste vara övergångar. Så ska du värdera det, tycker jag. Jag ville värdera helheten. Alltså, jag hade kunnat ta de bara dyraste, men det finns andra aspekter. Jag vill börja bakifrån. Det är en av de dyraste värvningarna, Semenyo. Han för mig är han trea, för att jag tycker ändå värvningen, han hade en klausul med Bournemouth, alltså den aktiverade City, så de fick en spelare i den kaliben, pam, i januari, och det gör ju att in med honom, han startar i City direkt.
Sittade utrymme.
Alltså, ja, men absolut, du har helt rätt, och det kan vara en anledning att de lyckades med honom, att de hade utrymme, men jag tycker inte han... Jag tycker ändå att det är så pass dyrt att jag inte vill sätta honom som etta. Jag håller honom som trea, men det är bra. Mm. Sen ska du ha, tycker jag, skrällen på något sätt. För det gillar jag med värvningar. Sen tar vi Bournemouth. De säljer ju Semenyo, på tal om utrymme. Det kommer in väldigt mycket pengar. Mm. De hade det på känn tidigt. Då scoutar de. Och det här, jag får väl se om jag fattar upp det här eller inte. Men jag behövde kolla på varenda scoutsystem jag hade. För vem var den här brasilianska supertalangen Raya? Över 300 miljoner. Vasco de Gama. Det här är 19-åringen från Brasilien. Otroligt intressant, tycker jag. Inte kanske samma speed som Semenyo, inte lika tydlig kantspringare, men vilken teknik, vilken också fysik. Otrolig målskytt. Och så plockar man in honom, man säljer för 700, det tycker till och med, tror jag, Martin är bra, man köper för 300, då blir det lite kvar också.
Så ska den inköpskostnaden fördelas på fem
på
år dessutom.
Ja, men, så jag sticker ut hakan. Jag tycker Bournemouths sätt att tänka, både sälja och så köpa, då tror jag netto. Alltså, de kanske blir lite sämre just nu, men på banken massa pengar kan bygga vidare.
Jag kan säga att att Bournemouth, om du gör den här jämförelsen, de hade en SCR, alltså squad cost ratio, som var 104. 4% eller 3%. Mm. Så de måste sälja som 17 för att ens... Det har man redan gjort i år.
Det har de gjort, och det är deras strategi. Men jag gillar ändå den värvningen, att du hittar den här brasilianska... Att du får loss den med konkurrens med alla... Det tycker jag jättebra.
Satt avtryck direkt också med...
Ja, gjorde assist första matchen. Och alltså, titta på den här spelaren. Jag mål på så många olika sätt när man såg det i Brasilien. Skott, boxen, driv. Men sen kanske man kanske tycker jag är tråkig, jag vet inte. Vi har snackat om det alla år, han skulle vara klar för Liverpool. Men jag sätter ändå den bästa värvningen är Mark Gay till City. Och återigen, det är en 25-årig engelsk mittback. Alltså, jag tycker fortfarande att mittbackar kan bli bättre.
Är han bara 25?
Ja, han är bara 25.
Det är ju faktiskt ingen ålder.
Nej, alltså i 3 år till tänker jag att han utvecklas. Titta när Van Dijk var som bäst. Jag tycker... Och så får honom visst ett utgående kontrakt, men det är 20 miljoner pund. Mm. Man knycker honom framför näsan på Liverpool. Han går rätt in i City. Så jag tycker en klockren värvning, måste jag säga. Så det är min etta.
Enda misstaget där är väl att inte få dem klara för första ligacupfinalen.
Ja, men precis. Exakt.
Det är en konstig regel, by the way.
Ja, verkligen, verkligen. Och som en fortsättning på detta då, Per, för att vi har också vänt på det. Något form av frågetecken, och det blir väl kopplat då till Gay som... På många sätt trodde väl alla var klar för Liverpool redan i somras. Det var dit han skulle gå, men så blev det inte. Och nu står man där utan försvarare och har värvat förvisso ändå, men som först ansluter till klubben i sommar.
Ja, alltså man hade kunnat satt Tottenham här också som vinner på Jomminga backen. Men jag tycker ändå Liverpool, det är regerande mästarna. Mm. Det har snackats om Gay innan säsongen, det har snackats om honom i fönstret. Jag vet inte hur hårt man... Sen så hörde man ju, men att de inte värvar någonting, framförallt defensivt. Mm. Konaté, nu kommer han tillbaka, men han har inte, dels har det inte varit bra när hans pappa gått bort. Att i det här fönstret, visst det har fyllt på i sommar med Ekitike, med Isak, och det, jag tror det faktiskt, om man tittar på den här tavlan, det kan mycket väl vara en ekonomisk fråga, men det Liverpool jag känner, den strategin de har med de sportslägarna, så är det anmärkningsvärt att du inte plockar en ordentlig back, alltså även Roy Bradley skadad, alltså en eller två i backlinjen. Mm. Så fönstret för mig i Liverpool, de är också kampa, visst det kanske ligan kanske är körd, men då det är Champions League det kampas om. Mm. Jag förstår faktiskt inte, för det finns något utrymme att plocka in något, inget.
Jag tycker det är lite förvånande. Jag tycker det är många klubbar som underinvesterar i backlinjen. Mm. Vad är en av Arsenals tror jag största grunder? De har faktiskt överinvesterat i sin backlinje. Varför ser inte folk där? Jag menar, det är inte Liverpool. Jag håller med. Liverpool var en klubb inför som vi pratade om, som verkligen behövde köpa mittback, och gick och köpte en forward till 5,5 miljard, som är bra över tid, men...
Och en 18-årig försvarare som kanske man inte ska hänga upp hela backlinjen.
Nej, nu hade de otur med honom. Ska jag tillägga. Men det är ju, jag menar, du måste kanske räkna med att ha otur med en och ändå överlever det. Eller överlever fel ord i sammanhanget som vi har haft det problemet idag. Men klarar det bra. Nej, jag tycker så att det är många lag som underinvesterar i backlinjen. Och det förvånar mig lite, för jag tycker... Det är väl någonting vi vet ändå, att en gammal sanning på väg tillbaka, du måste ha en bra backlinje.
Ja, och nu har vi även ytterbackarna, alltså både där. Men bara en sån här spaning, kan det vara så att, eller jag har ingen aning, men det låter ju hemskt. Men förstår du, även på den här nivån, när man gör affärer, när du prutar på marknaden, Erik, när du är i Thailand eller sånt där, då har du satt ett pris och så blir du förbannad. Ja, men så går du därifrån. Ja, men så är det i de största affärerna, alltså 20 miljoner pund. Kan det vara så att man trodde man skulle ha grejer gratis? Och sen så när väl kommer 20 miljoner, då, jag förstår inte hur City kan få en så billigt. Mm. Varför lägger du inte 25-30?
Nej, det är ju en spelare som de gärna hade velat ha. Det är frågetecken, ja absolut. Så det är helt, helt rätt och riktigt. Mm. Vi ska välkomna in, för jag tror han sitter redo nu. Frisk, äntligen.
Mr. Lyxfällan.
Ja, precis. Jonas Olsson, välkommen till Tiki Taka.
Det är ingen lyxfälla kan jag säga. Jonas har så gott ställt, så ringer bara.
Jag tror Martin har missuppfattat det här. Det är de som har gott ställt och spenderar, som sen kan få det jobbigt när intäkterna inte kommer. Så Jonas ska tänka på det här, tror jag.
Ja, men jag tror. Men jag satt och lyssnade på er och njöt. Martin framför en sån. vad heter det, sa du? Flanellograf, eller vet du det?
Ja, det stämmer.
Ja, det kan jag sitta och titta på länge.
Ja, härligt. Jonas, har varit lite krasslig fortfarande på hemmaplan. Hur är det med dig?
Nej, jag är krasslig. Så jag är nere i Skåne och kurerar mig. Så att, men...
Det är mycket mer med... Dels tycker jag att det är krasslig. Det låter lite... Höll på att säga sexuellt, men det kanske man inte ska säga. Men det jag skulle säga om Jonas är att, vad är hemmaplan för honom? Det har jag alltid undrat.
Du får fråga honom.
Ja, Jonas, vad är hemmaplan?
Det har jag också undrat. I nästan 40 år snart. Det är bra fråga. Jag kallar det ändå Skåne för hemma, ska jag säga. Men jag trivs ju bara i Stockholm. Och trivs bara som världsmedborgare också, vet du, Martin.
Han är i London, han är i Palma.
Du Jonas, nu har du hängt med här då från flanellografen in till det här segmentet och kanske också sett lite värvningar, och det är ju en av anledningen till att du är med idag. Vi ska prata om det alldeles strax. Först tänkte jag bara visa någon form av sammanställning på de 10 dyraste värvningarna och övergångarna som har skett i Premier League det här januarifönstret. Några, om inte alla, jo alla är med här på ett eller annat sätt som du hade med bland dina tre då, men det är ju också inte de högsta av summor. Semenyo toppar alltså hela vägen ner till Tammy Abraham som är tillbaka nu i Premier League. Någonting som sticker ut här, Martin, för dig?
Jag kan tycka att Strand Larsen är en januarvärvning som jag tror kanske inte får värde för, speciellt eftersom att Tab blir kvar med sina knäproblem. Det, över tid kanske jag fel i det. Strand Larsen har varit bra i Premier League, det är inte det jag säger. Sen tycker jag ju Citys försäljning av Oscar Bob är också typiskt, det är noll i böckerna. Det City är väldigt bra på när man pratar om Citys liksom spendering, eller de lägger mycket pengar. City gör inte det därför att de har en del av de här akademispelarna och säljer till rätt bra pengar.
Så att fundera lite när jag gjorde den här listan på Brennan Johnson. Jag har gjort svag tycker jag i Tottenham, men när han träffar rätt vissa matcher, den farten han har
och avslutet
han har, och just i Palace 4-3-3-spel, alltså jag tycker det blir intressant att se honom i ny miljö. Jag gillar det där att en spelare flyttar, alltså man väntar inte för länge. Så för Brennan Johnson tror jag att det är ett väldigt bra fönster att flytta.
Håller med, enda invändningen där är för honom passerar bra nu med det sätt som Glasner spelar nu, men vi vet att Glasner inte är kvar, så att
nej, men precis. Och det här också då, noterbart att det är två stycken anfallare till Crystal Palace som värvas in, Brennan Johnson och Jörgen Strand Larsen. Och då ska man komma ihåg att de redan har en Mateta som alla trodde var klar för AC Milan. Men det här var en övergång som sprack i den absolut sista stund. Alla PR-bilder, marknadsföringen var klar, medicinska undersökningen var i princip klar, tills att då läkarteamet uppmärksammar Milan om att det finns någon form av problematik här som gör att man inte borde genomföra den här affären. Och så blir också fallet. Mateta är kvar nu i Crystal Palace. En övergång på närmare 500 miljoner kronor som alltså brann inne.
Undrar om man visste det när man hade värvat Strand Larsen. Om man bläckade att det torka liksom.
Det var ju typ klart att han inte skulle göra det, och de gick ändå vidare med affären. Ja, så finns det allt det där. Att har du liksom gått så långt i affären, så har du väl en heder i det också, inte kalla. Men jag är lite förvånad att den gick vidare av den anledningen. Samt räknar de kanske med att det försvinner i sommar. Knäproblemen har inte rapporterats om vad det var, men vi vet ju att Glasner uttalas under hösten att han spelade med knäproblem för att de hade ont att spela.
Ja, och det här då för mig osökt in på den här spelaren och den här bilden. Känner ni igen det här? Vet ni vad det här är ifrån?
Nej.
Nej.
Jonas, nu är det alltså dags då. Det här är ju Peter Odemwingie som du hade som lagkamrat i 3 säsonger, tror jag. Och som kanske stod då för den mest uppmärksammade spruckna flytten någonsin. När han 2013 skulle lämna West Bromwich för spel i QPR. Åker från Birmingham hela vägen till London med bilen för att genomföra de slutgiltiga detaljerna då med allt vad det innebär. Och ja... Vi gör så här, vi spelar klippet, lyssnar på honom, för det här är vad som händer 2013.
Peter, do you feel disappointed by how you've been treated by West Brom?
No, fine. West Brom is my home, but it's a new chapter to start in my life. You know, I love West Brom and always will. But,
how excited you know, are you about this challenge?
Oh, I think every football fan is interested to see if we're going to, you know, make it or not. I'm very optimistic about it. A few good players already arrived here. I'm happy with the trust, you know, that the manager, Harry Redknapp, is giving me. You know, it's interesting.
You believe KPR can stay up now?
Yes, of course, I believe. The last few results show that there is chance to stay up. I don't think the owners will bring so many quality players and spend so much money if they didn't believe it can happen. So I believe as well as they believe.
Will you definitely be a keeping our player as of this evening?
Well, it's not 100%. It's not sorted yet, but I hope West Brom will be happy with what they will get, and of course they hoping to get few players themselves, so I just hope things will go well in the last few hours.
And you finally got your wish after speaking on Twitter over the weekend.
Well, you know, had to push a little bit, so sorry.
Ja, klassiska bilder i en oförglömlig intervju då. Övergången som inte blev av, svansen mellan bena, åka tillbaka till Birmingham och sen möta sin gamla klubb, sina lagkamrater och allting dagen efter. Och där satt han i omklädningsrummet, Jonas Olsson.
Det gjorde han. Jag tycker texten är, han är ju vår viktigaste spelare också, vår bästa spelare. Kanske den spelare under alla år i West Brom som jag spelade med som var det som imponerade mest på mig. Så det var verkligen vår chansspelare. Man pratar om, det är Queens Park Rangers, han är på väg att skriva på för. De har Harry Redknapp som manager. Och under en tid i engelsk fotboll, det kändes som att Harry Redknapp, han varvar liksom alltid mest av alla managers i januari. Så när han är på väg där, han gör intervjun är ju på träningsanläggningen utanför Queens Park Rangers träningsanläggning. Så det är mycket reporter just för det faktum att de vet att det kommer hända grejer för att Harry Redknapp tränar klubben. Men klubbarna hann inte komma överens helt enkelt och han fick köra tillbaka. Och det var speciellt. Jag kommer ihåg att materialen hos oss då hade tryckt upp en Queens Park Rangers tröja med hans namn på ryggen som satt som hängde i omklädningsrummet när han kom in. Så jag tror från spelarens håll var det ganska... Alltså, ni har också varit i fotbollsmiljön liksom, och så här, men man vet att det är den typen av svängar liksom, i under ett fönster. Fansen tror inte lika bra såklart. Och han hade ett jobbigt halvår därefter, minns jag. Sen tror jag att han lämnade efter det och skrev på för Stoke. Och så blev det inget riktigt av honom.
Ja. Nej, men kan ni tänka så det här, tänkte man om man åker, jag vet inte om man åker på semester en gång så man missat ett plan på en vecka liksom, så får man inte åka på det där, alltså då blir man ju knäckt. Alltså han ska göra sitt livs övergång, vet inte hur mycket pengar, ska byta klubben, åka dit. Tänk dig när han kör tillbaka. Tänk dig den resan och sen ska du bara spela.
Nej, det är många tankar som går igenom huvudet kan man tänka sig.
Som Jonas säger också, det är en del av en verklighet som man är beredd på, så att det är inte första gången han är med om det kanske, men inte förstår man vet, så spelar vet man om att det kan ske.
Men kanske inte att man har kört dit.
Däremot,
att han står på parkeringen.
Nej, det är ju omständigheter som gör det lite värre såklart. Mm. Men det är ju som helhet tror jag inte det som är. Men jag tycker också det som Jonas är inne på, det jobbigaste man måste ju vara. För det är inte så att lagkompisar låter den vara heller.
Utan nej, det blir liksom mycket gliringar. Problemet är ju också att, som man säger där i intervjun, han har ju varit lite... Twitter var ju sin linda då liksom, att han hade tryckt ganska mycket, precis som man säger där i intervjun liksom, you have to push it sometimes. Han hade skrivit en del grejer på Twitter liksom om West Brom som inte var så positiva, så att jag tror att anledningen till att han stannar och gör den intervjun, alltså kör in, det är lite så här, men nu får vi ändå göra lite damage control, så jag liksom uppfattar, så jag pratar väl om West Brom nu när jag lämnar. Så det är det som är grejen sen när inte transfer går igenom, att normalt sett så stannar du inte och gör en intervju innan liksom. Han hade inte gjort det, han hade bara varit en situation där okej, han dyker upp, det händer inte. Och så kan man spekulera i varför det inte går igenom. Men det är det som gör situationen mer komisk såklart. Och som Martin säger, som ja, lagkompis så blir det ju... Ja, ni vet ju själv. Det blir mycket practical jokes och mycket gliringar och så vidare.
Alltså, materialans grej är ju briljant.
Ja, det är det verkligen. Det är skön banter, som man säger i England.
Ofta så är väl materialans mest besviken ibland. Men det är så här, om man lämnar, det vet man ju. Ja, ska sluta, så här, alla spelare, okej, okay, man fattar grejer. Men materialan som är klubben, den som står där fixar. Det är oftast den som tar det mest besviken. Jag tycker det är underbart liksom, exempel på oss. Här,
det är ju också eldsjälarna kanske. Ja. Men det här var ju ändå med glimten i ögat. Men jag måste ju ändå fråga dig, Jonas, alltså... Just när det här hade hänt då, för precis som ni har varit inne på, det här har man ju inte sett varken före eller efter egentligen, att allt det här sker inför öppen ridå med intervjun och allt och allting. Men var det helt friktionsfritt då i laget sen, eller var det liksom bara det här lite skön banter så att säga och härliga gliringar, eller kände man också att någonting det lite skaver lite här nu?
Man kan väl säga så här enkelt uttryckt, att för mig då, som inte konkurrerar med honom om plats, han är anfallare, Peter, och jag är försvarare. Jag vill ha honom i vårt lag, för jag vill ha en duktig anfallare som förhoppningsvis kommer få oss att göra bättre resultat. Jag är ju glad när han kommer tillbaka, att vi har vår bästa spelare ett halvår till. Däremot de som konkurrerar med honom, tror Mackan Rosenberg, är hos oss just den säsongen. För hans del så är det lite så här, ja okej, okay, nu kommer han tillbaka. Han har betett sig så. Han kommer ändå spela på lördag för att tränaren kommer välja honom före mig. Det blir ju inte helt funktionslöst såklart, de två emellan. Nu märker jag ett exempel som valde, men jag menar, de som konkurrerar om samma position, gissar jag, blir lite svårare och lite mer laddat. Men för min del så är jag bara liksom glad att vi har en bättre förutsättning för att göra bra resultat.
Men inte, det kan man ju, det köper helt, men man kan ändå, den kanske viktigaste aspekten är kanske Isa är fansen. Alltså vad händer med dem? Alltså om de har gjort en sån där intervju då på väg. Och sen,
förtroendet när du gör, känns väl brutet lite.
Det är väl därför som du är inne på Jonas, att han stannar inte så länge. Det känns ju nästan, jag tror att vi får se sådana flyttar hela tiden, men att folk gör intervjuerna. Det är nog många som har vänt på flygplanet och flyger hem. Men det ska inte, man ska inte göra någon, man ska inte kommentera någonting innan.
Vi måste bjuda också då på det som följde följetongen i QPR-lägret. För efter att allt det här utspelar sig så gjorde ju Harry Redknapp en presskonferens där han uttryckte sina sympatier för Peter Odemwingie.
The whole thing was, you know, it was a bit of a mess, and that was all I was disappointed in yesterday. I felt genuinely sorry for him. I think there was a mistake. You know, he travelled down, and I think he thought the deal was done, and that's why he turned up. You know, I think he thought, well, I've got to get down, have a medical, get the form signed. It was just a mistake, and you know, he was the one I really felt sorry for in the situation. He's now got a difficult. Yeah, he's got to go back to West Brom and get on with his life, and it wasn't easy. He's not a bad lad. He's a nice boy, and I just, that was what disturbed me last night. That he'd been got himself into that situation, and there was nothing sort of malicious in the way. He just genuinely, I thought to himself, well, you know, time I get down, do the medicals, get the form signed. The deal was. He felt the deal was done, and what happened, the deal wasn't. I think the deal wouldn't have been a problem. It's just that a player was going to go the other way on loan and decided he didn't want to go. So the kid ended up turning up at QPR and it did.
Ja, Harry Redknapp, jag måste, med all respekt för din karriär, spelarkarriär i Gävle, Per, så frågar jag väl Jonas och Martin då. Har ni haft någon övergång som har spruckit i sista sekunden när man har suttit och väntat på att, är det klart snart? Är det klart snart?
Personligen?
Ja.
Nej.
Jonas?
Nej, men jag hade en som var väldigt nära, apropå Harry Redknapp, när han tränade Spurs. Men det var väl inte så att den satt hela vägen in i... men det var mycket möten och kontakt med honom då. Sen så sprack ju den genom att han fick gå från Spurs 2014, var det väl?
Jaha.
Alltså sånt har man ju förhört med om, att det har varit tränare som man har varit på gång till klubb som har fått sparken. Sånt kan hända. Men då har det liksom inte blivit så nära så att det har varit liksom... Man har börjat förhandla. Men jag måste säga att på Redknapp, det är ju lite talande att han har ryckt om sig och gör alla de här affärerna med tanke på vad man vet i efterhand.
Ja,
hur det funkade
exakt,
för honom.
Exakt.
Så att, ja, nej, det var väl ingen slump att han bytte klubb här mest omsättning. Om man tar en liten katt överallt så blir det lite volym till slut. Liksom.
Men det är ändå intressant om man hör han. Det är inte medical, det verkar inte vara övergångssumma. Det är ju det här pusslet som gör att det här är så himla komplext.
Hans katt var inte stor
nog. Nej, men det lät ju som att han bekräftade att det var ett lån. Alltså, det var ett annat lån. Alltså det är det här som gör, jag tror att det är så himla många parametrar när klubbar så ibland, jag vet, alltså spelare med agenter är ju på flygplatsen. För det beror, kommer den komma dit, kommer den komma dit. Det är därför det blir alltid sista sekunden. Varje liksom deadline är så faller någon. För att det är sånt
så
otroligt
är det,
komplext.
Så är det alltid. Jag har ju hört från spelare som spelar i Premier League. Inte Jonas, så att han inte liksom tror att jag anklagar honom för någonting. Som har suttit och förhandlingar med klubbar. Så tränarna, eller managern då, har dragit byrålådan. Eller de är klara. What's in it for me? Mm. Så att, jag menar, det är ju så otroligt mycket grejer som kan hända sån här övergång, och som Per är inne på, eller som Jonas är inne på tidigare, att liksom, ja men häppas det ett bud på spelare 2 timmar innan den stänger, ja men om vi släpper honom måste vi in en annan, och så måste ett pussel få upp, så att det, sagt, det händer hela tiden. Det som du gör det här unikt, att den intervjun gjorde, jag skulle inte tycka att det var så, lite som Jonas tycker jag indikerar, att jag spelade med honom även om jag konkurrerade, så var nej. Jag förstår honom, nu blev det som det blev. Och pragmatismen i ett lag är ju nästan alltid nästa match. Eller vad gör oss bättre framåt. Och precis som Jonas säger, konkurrerar man inte direkt med honom, så är man väl egentligen glad att han blir kvar. Därför då är en bättre spelare. Det är väl ändå rimliga, tycker jag, att tänka.
Kommer du ihåg, Jonas, vad han hade för vår sen? Du sa att det var lite tyngre, men gjorde han något avtryck? Eller kändes det som att han liksom, ja, det här, han kommer landa någon annanstans i sommar kanske?
Ja, men jag minns att vi som lag gjorde en väldigt bra vår. Men han var inte så utslagsgivande som han hade varit tidigare. Sen började han, alltså det här var 2013 då, han var 81. Så han började liksom bli till åren ändå med anfallare, levde mycket på snabbhet. Så Jag tror jag gick till Stoke eller Cardiff, men det var liksom inte bättre än så. Med all respekt för de klubbarna. Men jag träffade dem nu. Träffade dem förra
två år äldre än Jonas.
Vad sa du? Förlåt.
Två år äldre än dig alltså.
Två år äldre än mig. Han var väl, vad var han då? 32 med det tillfället. Nej, men jag träffade dem förra året. När jag var över på någon sån här West Brom-event. Och som herr Redknapp säger, en väldigt bra kille liksom. Det tycker jag man känner i intervjun också. Det är liksom ingen, det är ingen hustler, det är ingen liksom som vill någon något ont liksom, utan han som är där i god tro då liksom på att klubbarna förhoppningsvis kommer överens liksom. Så att därav tror jag också att det inte var så mycket hard feelings från spelargruppen.
Så här, innan vi släpper dig Jonas, så tänkte jag bara, jag har tagit fram några värvningar som sprack under transferfönstrets sista dag. Se om ni kommer hem, eller kommer ihåg några av de här. David de Gea, han skulle till Real Madrid och det var problem med faxmaskinen. Kommer ni ihåg detta?
Det var det tidigare, absolut. Det skulle det faxas.
Det här ska jag också säga, det är också av oklara och märkliga anledningar som detta som har skett då. Emmanuel Adebayor, Tottenham till Aston Villa, fick ett ord från Gud under fönstret sista timmar att han inte skulle göra den här övergången.
Den är svår.
Så drog han i nödbromsen. Men den märkligaste av dem alla, kanske, det var att Robert Lewandowski hade skrivit på, allting var klart, från Lech Poznan till Blackburn. Men kommer ni ihåg vulkanen på Island? Jag kan inte uttala det här ens. Eyjafjallajökull.
Allting som ingen kunde flyga.
Ingen flyger. Nej. Gjorde att flyget ställdes in. Alltså den medicinska undersökningen genomfördes aldrig och han blev kvar i Polen. Märkligt.
Bra för hans karriär kanske.
Ja, verkligen. Du Jonas, stort tack för att du var med och tog oss tillbaka till det här mycket märkliga tillfället 2013 och allt som följde efter. Nu får du vila rösten och kurera dig helt enkelt.
Jag ska göra. Hemma. Jag får lyssna på det.
Ja, exakt. Ja, det är bra att göra det. Jag tänkte att vi skulle avsluta också lite med Premier League-matcherna i helgen. Flera, ja, full omgång då som vanligt tänkte jag säga. Men avslutas ju fint på söndag med mötet mellan Manchester City och Liverpool. Kommentarer, känslor, tankar kring den matchen, Per?
Ja, men det är så otroligt häftig fight igen som vi får där. Och det blir extra, vi pratade ju om Gaye då inför här i värmning. Och nu spelar han ju City och Liverpool vill ha honom. Och så har City gjort ett då enligt mig, men det är de som har värvat i fönstret där. Mm. Men återigen, då helt plötsligt så kan Liverpool vinna. Alltså jag ser det så,
ja, höjden har de ju.
Ja, det är så otroligt oviss, vilket gör att den här matchen så intressant. Men väldigt, väldigt viktig för båda. Jag tror båda måste gå för 3 poäng. Så vi kan få en väldigt underhållande fight.
Alltså det känns som att den blir öppen på ett sätt som inte har varit tidigare matcher. Alltså båda lagen, det gäller faktiskt City också. Citys höjd är ju, den är ju Premier League-vinnarmässig. Mm. Typ problemet de har haft är att de, när de faller, inte håller upp det. Och kan man inte säga att Liverpools höjd har varit så hög, men den är inte långt där bakom.
De börjar hitta höjden om inte annat, känns det ju som.
Ja, men exakt. Och jag tycker ändå, ja, men kanske det är till och med så. Men deras botten kanske är ännu lägre än City. Så att det känns bara som två lag som inte är kapabla att stänga matcher just nu. Mm. Det borde ju borga för en väldigt sevärd match.
Fråga dig då Martin, vi hade det uppe på tapeten som hastigast nu i Tiki-Taka i måndags, men känslan är ju ändå att några nyckelvärvningar har fått börja stäm på saker och ting, och då tänker jag på Virt. Ekitike har förvisso levererat ändå under en kanske längre tid, men Virts betydelse just nu att han får ordning på grejerna och hans, ja, del i det här lagbygget nu då?
Ja, det är absolut så. Sen så beror ju den mer på det som kanske då ska hänvisas till, att de liksom får hitta varandra själva lite mer. Och det är väl det som har varit kritiken lite mot Slott, att liksom ta ett så lång tid att integrera dem. Mm. Man kan aldrig säga att en tränare är fel helt och fullt. Men utifrån känns det som att de här spelarna har fått hitta varandra själva lite. Och bra spelare gör ju det förr eller senare. Och jag tycker båda två spelarna har varit bra hela säsongen. Ekitike har ju haft lite problem med skador. Vits lite positioner fram och tillbaka sådär. Men jag håller med att de två, det var ju verkligen som man kände i matchen i helgen att oj, kan de sälja Salah? Gör det. Salah är bra, men han behövs. Det är de andra två som kommer driva det här. Mm. Det är bättre att komplettera med någon. Ekonomiskt bättre. Kan du ge tiden till Rio? En Gimoa som jag fortsatt envist hävdar är en spelare med väldigt potential. Så kan man släppa Salah till Saudi, jag skulle sänka garden lite där. Mm.
Ja, City då, vad talar för att Guardiola och gänget kommer få med sig alla tre? Bara för något 2 år sedan så var ju det här liksom alltid säsongens match. Det var ju något av de här lagen som skulle vinna guld. Nu är det inte riktigt samma utgångsläge, men känslan är ju att de befinner sig i ganska bra form ändå.
Ja, alltså lite match från match. För jag tycker de var briljanta. Exakt. Mot Newcastle. Och då,
höjden är.
Alltså, ah, wow. Och det, däremot har de, tycker jag, kommit undan lite. För jag liksom, tycker jag har sett City hela året. Alltså, fjolet var det ju väldigt, väldigt svagt utifrån Citys mått mätt. Mm. Sen får man liksom värva, tycker jag, ganska bra. Så truppen fortfarande är fantastisk, tycker jag, på olika sätt. De har förstärkt den ytterligare med Semenyo. Men de har ju faktiskt haft ganska matchen. De har inte vunnit. Och det, liksom, när Liverpool pratar om, det är ju kris ibland. Mm. Men City har ju kommit undan det. Jag vet inte vad han har gjort, Guardiola. Så att jag tycker förväntan på City, den här truppen, den höjden de har, då måste de få 3 poäng, alltså hela vägen. Så att det är snarare det. Höjden är där, men jag är mer oroväckande. Det har så många matcher, de har ändå inte vunnit. Och det var deras styrka när de vann ligan igen. Alltså, alltid 3 poäng.
Det här är ju intressant, för jag håller med Per lite om att liksom, man, alltså, bedömningen av lag är lite för hög från förväntningarna från föregående säsong endast. Liksom, man tittar kanske inte på ett underliggande värde på kvalitet på spelarna. Jag tycker också håller med om det. Däremot så tycker jag att City är ännu större kandidat inför säsongen till en klubb som underinvesterar i backlinjen. Jag hävdade inför säsongen att Stones, när han är hel, håller inte. Stones håller inte fysiskt. Ake kanske håller, har visat sig hålla ännu sämre än jag trodde. Guardiola som mittback, ja, men hellre en annan position. Egentligen gick man in back den här året, tycker jag, utan någon riktigt, riktigt bra mittback. Sen har jag att Diaz och Guardiola spelat bra och båda gått sönder. Så de, i min värld, så gick de in den här säsongen väldigt underinvesterade i backlinjen. Så att de är mer uppe på ett annat sätt tycker jag ändå är imponerande. Men jag håller med en Per om att lite, ibland blir det lite skevt det här med hur man sätter förväntningarna och tittar lite för mycket bara på föregående så.
Jag tror, vi har ju varit inne på det några gånger nu i programmet, men om det är någon lagdel i både Manchester City och Liverpool som man skulle behöva förstärka så är det kanske backlinjen. Nu möts man, lägg till skador och annat i båda de här fallen. Och en gay då som får möta klubben, han kanske skulle ha gått till då, eller var väldigt nära att gå till. Men min fråga, du pratar om öppen match, Martin. 2 ganska svaga försvar. Målrikt?
Alltså, öppen chansmässigt. Så ja. När effektiviteten är där blir det målrikt, ja.
Alla de här matcherna där man säger att det borde, båda lagen vill ju gå för 3 poäng, så det borde vara vidöppet. Det brukar ju sluta med att det blir 0-0 då, för att de är så rädda att förlora. Alltså risken finns. Nu hoppas jag tror att det kanske blir en 2-2, men risken är att vi får ingen vinnare för att båda vill gå för det. Men då säger vi 2-2 för att det är så mycket offensivt.
Jag tror att det blir minst, alltså spelbart över 3 mål, tror jag.
Ja, det är känslan. Håller du med där eller?
Ja, 2-2 har jag sagt. Det är 4 det. Så du, ja, jag håller med. Du får inte vara med på
en smålänning har aldrig hållit i så här mycket pengar.
Det är precis det smålänningar alltid gör. De håller alla pengar.
Jag känner mig som någon i Scarface. Ja, så är det. Jag tänkte avsluta med nu. 3 namn vill jag ha. Och jag skulle säga att det är 15-ish jag har totalt här under Premier League-eran. Som har representerat både Manchester City och Liverpool. Kan jag få 3 namn?
Milner.
Kan jag få 5 namn så blir jag väldigt glad. Men 3 namn nöjer jag mig. Milner, 1.
McManaman.
McManaman, 2. En till för godkänt. 3. Eller 5 för väl godkänt då.
Oj.
Spelade
McManaman och Milner.
Inte Owen, inte Fowler.
Där. James.
Du sa den där nu.
Fowler,
ja.
Ah, han gjorde det på slutet.
Han hade 3 säsonger
James,
i City.
David James.
David James är med. Bra, 4. En till för
Sterling.
Ah, nu sitter du och
Nej, jag ser ingenting. Jag har glasögon.
Per är ju känd fuskare.
Ja, verkligen. Ja.
Okay, jag pratade med lagkompisar. Jag kände en gammal lagkompis till Per.
Han sa det.
Per var riktigt fuskare.
Det är precis som grisen här uppe ju. När vi spelar.
Det kan jag tänka mig.
Kanske Toré då? Kolla Toré.
Du ser ju
Nej,
bra, snyggt.
Nu måste jag vinna.
Okej. Du vinner, ni är ju lag.
Jag trodde det var tack.
Kan jag försöka ner? Jag försöker få rätt en tävling. Exakt, jag vill vinna. Jag tar några moderna. En av dem slutade ju i fjol. Scott Carson, förvisso typ tredje keeper. Raheem Sterling, James Milner.
Sterling sa han.
Balotelli. Kolo Touré, Daniel Sturridge, Craig Bellamy, Albert Rieira, kort period, Dieter Hamann, David James, Steve McManaman och så vidare.
Det var bra.
Det var några stycken.
Ja.
Bra. Nu ska jag plocka upp pengar från golvet här. Det känns inte bra att de ligger här. Hörrni, tack för att ni var med oss idag. Vi är tillbaka på måndag igen. Fortsatt förtroende då när Niklas är ute och reser på sin 60-årsdag. Grattis igen till honom och
lång
tack till Matti.
60-årsdag.
Ja, lång 60-årsdag. Och tack till Per.
Tack själv.
Var vi snälla idag?
Ja, mycket.
Ja, härligt. Ha det bra.
Programmet presenteras av Unibet. Avspelare för spelare.